Och där är vi igång.
Där är vi igång efter ett jävla långt sommaruppehåll. Och ja, sommaren har inte varit någonting annat än just lång, kan man ju tycka.
Nej, den har varit lång.
Den har varit lång och den har varit varm och jävligt skön, måste jag säga. Jag har njutit av många sekunder. Tyvärr inte så pass många sekunder på brädan som man kanske hade hoppats på att man skulle ha gjort. Men finns ju en hel höst att skata in i frysen.
Ja, vad roligt.
Ja.
Innan vi drar igång allt det här roliga, härliga, fantastiska, ska vi väl prata om att det här är ett historiskt ögonblick. Och ett lite av ett test. Vi har ingen aning om det här ens går ut live i eten.
Det är fantastiskt.
Vi hoppas det gör det. För det ser ut som det gör det. Men ni får ha överseende med diverse tekniska fadäser som kan hända under den här inspelningen.
Ja.
Jag får i alla fall en tumme upp av Erik där borta om att det låter som vi är live.
Ja, men det är fantastiskt.
Då och vad är det vi lyssnar på?
Ja, vi lyssnar på After Skate såklart, som numera sänder från Sankt Eriksgatan 7-9, där vi har lokalen, där inte bara jag sitter utan en av våra gäster. Men som vanligt har vi såklart även med oss Ali Bolala. Hur
är
läget?
Hej, jo det är bra. Jag är lite hes och min radioröst kommer inte låta så bra kanske.
Du har pratat lite för mycket i radio.
Nej, jag vet fan inte.
Har du varit på många glamourfester?
Ja, jag var, vad fan, men det kanske var till mig igår.
Det kan ha varit till mig igår.
Det var ju alldeles konstigt.
Kan du berätta lite kort vad hände?
Kompaniet, alla såg exakt likadana ut.
Vilket var årets plagg? Vad hade alla på sig?
Jag vet inte. Jag åt sockervadd. Vad heter det? Sockervadd? Grönan. Ja, men Grönlundet, sån här.
Ja, de försökte skoja till det lite.
Man fick sånt. Man fick lite sushi. Plaza, kvinnor, tidningen. Helt så var det. Mm. 20 år.
Så det var en del fruntimmer där.
Och alla så blir exakt lika.
Ja, men vi brukar alltid bocka av lite hastigt så där vad vi har gjort i veckan. Men vi kan väl bara lite kort, kanske vi tre som ändå är lite host.
Jag har antagligen skrikit jävligt mycket.
Har du gjort hela sommaren eller?
Ja, jag vet inte. Vad fan har jag gjort nu? Nu är det vinter redan alltså.
Nej, höst tror jag.
Okej.
Det brukar vara årstiden.
Det var långt uppehåll där. Men vet du vad det roliga var? Han, kocken på det förra haket som gjorde de här gudomliga skaldjurstacosen, han stötte jag på lite då. Och han bara, åh, tråkiga nyheter, de här har vi inte kvar längre. Jag bara, åh, nej, men vi kommer inte ha det längre. Så han bara, men det är jag som gör dem, jag kan säga det hemliga receptet till dig. Men så gjorde han det, men jag kommer inte ihåg.
Vi kanske ska få han att komma hit och laga.
Ja, det blir då kul. Det var någon simpel grej som han bara, så blir det sådär.
Ja. Men du har träffat han i sommar och bara hängt runt.
Exakt, han bara, jag kan lära dig hur man gör det skitenkelt. Det är bara det här du behöver som jag har glömt.
Simpa då, vad har Simpa gjort sommar?
Ja, vad har jag inte gjort i sommar? Jag har faktiskt rest lite för första gången på
länge. Jag har varit i Götelaborg, din poppis stad.
Ja, det har jag också varit. Ja. Sen har jag faktiskt varit utomrikes. I både Ungern och Holland och i andra län.
Du har varit och paddlat i Ren.
Ja, nästan. Nej, inte Ren, men någon flod i Holland i alla fall. Flutit.
Den holländska floden.
Men nog om mig nu.
Ja, det är ju så att vi, som jag sa, sitter i nya lokaler och spelar in detta fantastiska program. Och i den här lokalen som jag sitter i och jobbar varje dag har vi också vår trevliga hedersgäst som är min partner in crime på just kontoret som går under namnet Lokalen. Och ja, vi säger hej och hjärtligt välkommen till Robin.
Hej, hej.
Läget?
Det är bra. Det är väldigt bra. Det är fredag.
Det är fredag, ja.
Kan inte klaga.
Vi har frågat de övriga hostsen här vad vi har gjort i sommar. Vad har du gjort i sommar?
Ja, jag har rest ganska mycket faktiskt. Lite Tyskland, lite Norge, lite Finland, lite Sverige.
Ja.
Det har varit en bra sommar.
Det har varit lite blandade ändamål också, eller?
Ja, jag har varit uppe och fotat cykel i Lofoten. Jag har varit och fotat skate i Berlin. Jag har varit på en resa som skulle gå upp genom Sverige och ner genom Finland och avslutas på hookup-tävlingen. Som skulle bli en skate-tour med mina gamla vänner på Sweet Skateboards. Som Ja, vi åkte in i regn andra dagen.
Hade det funkat bättre som en wakeboard-turné?
Det hade nog inte funkat som någon turné, kändes det som. Det var spöregn 24 timmar om dygnet nästan hela resan. Så det var mycket öl. En del fest. Rolig skating. Parkeringsplatser. När det var torrt egentligen. Så har vi kunnat skata. Men det har varit bra. Det var skitrolig sommar. Och jag lyckades få lite ledigt också.
Ja. Coolt. Vi ska ju prata väldigt mycket mer med Robin och fråga han massa frågor. Och jag tycker nästan att vi går rakt in på kanske det mest relevanta. Eftersom du idag är ju en försörjande fotograf. Och det är det du gör. Och det är egentligen bara det du gör.
Ja.
Jag tror väldigt många där ute som fotar. Just för att kanske idag så är det ju kanske mer människor som har en kamera än någonsin. Men hur kom du in på hela fotteriet?
Det började egentligen med en tråkig händelse. Det var ju att jag pajade mitt knä när jag var 17, tror jag. Jag hade fotat lite innan, men när jag pajade knät så blev det liksom, jag kunde ju inte skata under nästan 2 år. Så det innebar att jag var tvungen att hitta någonting att göra medans jag var med liksom på skatespotsen. Och jag hade en gammal kamera som jag hade fotat lite med, så jag började ta med den. Ni som känner mig vet att jag gillar prylar, teknik, lösa saker och sånt.
Gillar du prylar?
Gillar jag prylar. Och där, jag ska väl vara helt ärlig, det är klart som fan att jag gillade kameror innan jag fattade hur man fotade. Och där började det väl, kan man väl säga. Sen var det en lång period där jag faktiskt, jag körde lastbil natt, hade nästan ingenting med skateboardvärlden att göra.
Och gå in lite, berätta lite kort mer också gärna om den här lastbilskörandet. Det var ett enda mål, det var en anledning till att du körde den här lastbilen. Du jobbade med din far.
Ja, det var, så började det egentligen. Jag spelade dockteater med min pappa ett tag. Jobbade i en skola, tyckte det var sjukt tråkigt. Personlig assistent, säkert de flesta har haft någon liknande jobb. Så där man liksom, ja, det är inte så jätteinspirerande. Och farsan skulle iväg på turné. Han hade precis avslutat samarbete med en kompis och sa, fanns man inte med på en turné? Du vet ju föreställningarna ser ut i alla fall, så du kan repa in det. Så vi stack iväg första turnén, och det gjorde jag nästan i 2-3 år, tror jag. Nästan turnera heltid med dockteater bara. Och i den vevan så spelade vi bland annat i en stor teaterbuss som min pappa spelade i på 80-talet. Och jag bodde i den under den perioden med mina föräldrar. Vi var nere i Spanien en månad och spelade och sånt där. Och så att den bussen gjorde vi ett samarbete med någon som äger bussen. Så vi var uppe och turnerade nästan ett år med den. Och då behövde ju någon som kunde köra. Pappa är för gammal. Han orkade inte ta någon nytt körkort. Och jag tyckte det är bra. Får ju körkort gratis till liksom. Så att jag skaffade lastbilskörkort och började köra den här teaterbussen.
Det här var också under din skadade period?
Ja, alltså det här var väl, vad kan det här vara? Början på 2000-talet någonstans. Jag åkte till USA en sväng när mitt knä hade blivit inom parentes bra. Men kände att det går inte. Jag kan inte skate. Jag har ingen förtroende för knäna och så. Och efter det så la jag ner det lite, mer eller mindre. Och så något år senare kom hem, jobbade på den här skolan. Och så något år senare då började jag med doktorgrejen. Så med det kortet då, så doktoratern lugnade ner sig lite. Det var inte så mycket turné under en period. Pappa jag jobbade mycket med TV och sånt där. Så att då blev det naturligt att köra lite extra lastbil. Så det var en period där jag liksom, som jag har missat. Det är rätt kul. Jag upptäcker ju det nu när jag hänger med liksom, man är ute och pratar med folk som är lite yngre. Och även folk i min egen ålder som har varit i branschen hela tiden.
Ja.
Att de kan ju dra upp åkare, filmer, situation. Du vet, jag är helt... Så, ja. Det lät ju kul.
För du är ändå så här, skulle jag vilja säga, och har väl alltid varit ganska så här skate-nördig. Du har väl så här ganska bra koll på liksom vad som händer både på nationell marknad och internationell.
Jag kan väl säga, i början när jag skatade själv, då kunde man ju liksom nästan rabbla trick efter vilken låt som var i vilken film. Liksom. Idag så har man väl...
Du skulle ha haft med i vår tävling för fan de här gångerna. En snubbe bara.
50-100% ökning där.
Eller? Ja.
Nej, men så vet du, idag är det väl mer... Ja, man är ju tvungen också. Ska man jobba i skateboardbranschen? Nu jobbar jag kanske, skulle säga, ungefär 40%. 30-40% av mina jobb är skate-skate. Liksom. Sen finns det närliggande med klädföretag, man gör ett katalog och så. Så idag är det need to know basis, kan man säga. Mm. Jag kollar det jag behöver veta, men det flödet idag är helt annorlunda. När vi var små, 4-1,
Såklart, man satt och väntade.
En film varannan månad så där som kom, och så någon film om året som kom att hålla reda på. Idag är det ju liksom... Ja, det är 40 filmer om dagen. Liksom. Ja. Så att, ja, inte lika bra koll längre ska jag väl villigt erkänna.
Men för att vara nyfiken, vad är det som får dig, i och med att idag så skater du väldigt lite. Du sa till mig tidigare idag faktiskt att i sommar så har du typ skatat mer än vad du gjort på väldigt länge. Mm. Jag har lånat min sköna cruiserboard och kört runt på olika tours. Men vad är det som så här, får dig att fortsätta ha det här skateboardintresset när du inte liksom är aktiv?
Det är väl egentligen att det fotandet ersatte mitt skatande. Jag kunde få samma tillfredsställelse när jag fick en bild på ett trick som jag kunde få när jag satte ett trick. Och det är klart som fan att jag kan bli skitskatesugen om man är på rätt spot med rätt åkare och känner fan, här skulle jag vilja köra. Men det har liksom, det har tagit över den rollen och liksom gett mig den tillfredsställelsen som skateboard gav mig. Kan idag rätt bild kan ge mig den. Så det har liksom ersatts lite.
Är det också lite så? För det kommer jag ihåg. Jag var ju lite med om liknande situation som du var. Jag drog i mitt knä och började filma och gjorde lite filmer. Och jag kunde ju känna det när jag var ute och filmade med någon. När Louis Marnell gjorde Switch 360 flip över sjukhusgapet. Då blev jag typ lika glad som han.
Ja, men precis.
Alltså här, jag var med och fångade det och jag så här bidrog med någonting och det var kul.
Men precis. Det finns ju den egoistiska sidan. Ja, okay. Jag fick min bild, yes, och vad glad jag är. Nu har det blivit precis som jag vill.
Ja.
Sen är det precis som du säger, man är ju en del av... Alltså alla som skater är ju med om det när någon sätter ett trick. Det är ju liksom, det är gruppen som... Det är väl kul att sätta ett trick om man är själv, men det är inte närheten av när man är ett stort gäng och man har kul och någon sätter ett trick och liksom... Alla blir galna och det liksom flyger rödburkar och får skriker och sånt. Det är ju liksom en del av det, liksom, själva gemenskapen.
Ja, precis.
Så att det tycker jag, det får man liksom... Fota jag inte och bara sitter med, så känner jag mig inte lika delaktig, det gör jag inte.
Nej.
Då blir det mer, då sitter jag mer och betraktar. Oh, där kanske man kan fota någonting. Så jag tänkte ta kameran med mig. Mer så liksom.
Hur mycket som fotograf betraktar man andras bilder och ser liksom missar och... genialiska vinklar?
Tyvärr alldeles för mycket missar, tror jag. Man blir lite arbetsskadad.
Ja.
Det är inget som jag vill se. Men, alltså inte så mycket, inte på skatebiten, men kanske mer...
Generellt?
Generellt när jag tittar på bilder då, när jag går på tunnelbanan och var jag är, så blir man ju... Man blir exponerad för väldigt mycket bilder idag. Och omedvetet så tar jag in en bild, tror jag, på ett annat sätt än någon som bara går förbi en reklamplansch.
Ja.
Som säger, jag är en snygg tjej eller någonting. Jag ser inte bara en snygga tjej, jag börjar titta på ljussättning, jag börjar se retusch, jag börjar titta ut på bara någon sekund liksom.
Ja.
Och det gör att man kan bli rätt trött av att gå på stan och titta runt på reklambranschen och sånt. Däremot skateboard, där har jag haft, i början var det jätteviktigt att titta på bilder. Förstå var kom ljuset ifrån, timing, vinklar, vilka tricks är bra på vissa sätt och sånt där. Idag kollar jag inte lika mycket, för jag kan känna också att det är också lätt att bli, det är bra i början att imitera. För att liksom lära sig hur det fungerar. Men jag kunde känna efter ett tag kände jag att när jag liksom lusläste alla skrivningar och kollade på alla bilderna, så blev det också lätt att man fastnade, liksom gled in lite i maner att liksom, så här ska det vara.
Just det.
Det här, man skulle fota analog, hasselbladare, det skulle vara fischer, det skulle vara 14 små blixtar. Det fanns vissa kriterier för liksom en bild. Det fanns ett maner som liksom, både Transworld, skateboard mag, inte trasher. Trasher har alltid haft lite
egen. Som en klädstil fast inom
sektorn. Exakt. Och det kan man ju se i alla fotobranscher, liksom modebranscher och allting, att det blir liksom en vedertagen liksom, att man är som folk safear lite. Men det är lätt att liksom, det funkar, det blir bra liksom. Och idag tycker jag väl det är roligare att försöka hitta saker som inte är, kanske inte jag, eller liksom man får brottas lite. Jag tycker det är jättekul nu att ge mig ut utan blixtar till exempel. Jag har alltid fotat väldigt mycket med ljus.
Mm.
Och jag tycker det är skitkul att bara köra utan blixtarna. För då tvingas jag på något sätt liksom jobba med de byggstenarna som finns. Naturliga ljuset, skuggor, vinklar och sånt. Och så. Det är väldigt lätt liksom att man blir bekväm av sig. Man har sin standardljussättning och man har sina vinklar på vissa trick och sånt där. Och så.
Mm.
Så att jag tittar inte så mycket nu, mycket för att utmana mig själv. Och inte heller bli snegla för mycket av vad andra gör. Liksom. Men jag tycker det är skitkul att se bra skatebilder. Foto-issues på skate-tidningar, de tycker jag är jätteroligt. För där får folk chansen att publicera bilder som kanske aldrig inte skulle bli publicerade annars.
Ja, just det.
Speciellt Kingpin då till exempel, som gör mycket lite mer, om man ska använda ordet artifart, alltså det är lite mer konstnärlig känsla i bilden kanske. De gillar sånt där liksom. Mm. Till skillnad mot kanske då Transworld som är mer skate liksom.
Just det.
Så att det är kul faktiskt att det finns kvar dem.
Vi var inne och nosade lite här på trender och hur det har varit lite grann. Vad är liksom den moderna bilden? Finns det någon trend idag? Alltså inte bara inom skate utan generellt foto som går?
Ja, alltså i skate skulle jag vilja säga, det jag tycker jag ser mig lite så där lite tendenser åt, det är ju att gå mot enklare. Att tidigare släpade, jag menar, det har jag också gjort. Jag har gått omkring Barcelona med 3 väskor.
Jag kommer ihåg.
Du var med.
Du hade ont i fötterna.
Knät svullnar upp och det är bara slitsamt. Och problemet med det är att du kan ta dig till vissa spots och fota vissa bilder. Men du är inte, jag menar, jag var ute med bara en kamera och skate och 2 åkare. Man kan få vilka bilder, eller man kan ta sig till vilka platser, man kan klättra över staket, upp för berg.
Men har inte det lite också med utrustningen, att den paketerade kameran har blivit så mycket bättre?
Ja, precis. Alltså, jag tror att dels har tekniken gått fram, så kamerorna klarar av att fota utan tillsatt ljus på ett annat sätt idag. Det är inte beroende av filmens ISO och sånt där, utan du kan fota ganska mörka förhållanden utan blixt och så idag. Mm. Och jag tror att, jag tycker det jag ser, det är liksom att sådana bilder börjar slinka in mer och mer i skate-tidningar. Jag ser mer och mer skatefotografer som går mer och mer åt att jobba med naturligt ljus. Och jag tror att det är för att man börjat känna att så här, bilderna blir... liksom, man kommer till samma spot och fotar lite samma typer av bilder. Och har man det här liksom portabla, väldigt enkla, kanske bara en liten axel över, eller en liten kamera över axeln. Så har man liksom möjlighet att faktiskt ta sig till och få bilder. Man kan klättra upp i trän och man har liksom... man är mer flexibel. Och jag tycker att jag ser lite tendenser åt det. Jag tror inte att det kommer bli liksom alla fotar så. Men jag ser lite tendenser åt det. Och jag tror också att det är nyhetens behag med det digitala. Det är lätt att förstå blixtljus och sånt. Och nu har det liksom lite nyhetens behag lagt sig lite. Och folk börjar liksom ta ett steg tillbaka och börjar fundera. Okej, nu kan vi det här, men hur ska jag gå vidare och utveckla mig själv?
Då kommer jag här in lite snabbt sådär och tänker på French Fred och hans, när han började fota sen, om du kollar på hans bilder, som han är svinlångt bort ifrån, inga jävla blixt, ingenting och bara helt svartvitt. Och han på något sätt hittat...
Där har du ju en av de fotograferna som jag tycker är lite föregångare till just den typen av foto. Han är ju otroligt skicklig på
han
att...
Han har aldrig sett på en blixt någonsin.
Nej, och han har ju aldrig gjort det. Han är ju liksom inte heller... Han har inte heller gått den här vanliga vägen. Han har ju varit liksom en... Jag skulle nog se honom mer som en skatekonstnär kanske än en skatefotograf.
Alltså, har han varit lite revolutionär i någon video också?
Jo, han är en väldigt kreativ person. Gör otroligt intressanta saker tycker jag.
Mycket inzoomningar.
Väldigt mycket. Han, som du säger, åkaren är ofta väldigt liten i bilden. Det är formen, det är liksom... Det är så mycket mer som spelar in. Och det känner jag själv också att man liksom har... Jag har också börjat backa mer. Jag har inte den här förut var liksom... Så tight som möjligt, åkaren skulle gå och spotten skulle fylla bilden så att säga. Nu börjar man intressera sig mer och mer för liksom vad som ligger runt omkring miljöer och sånt där. Så det är helt rätt. Alltså. Han är ju någon slags, jag tror att han är lite av en förebild för väldigt många som jobbar på det sättet. Och när de fotar den typen av bilder så tror jag att de liksom, många, även om de inte vet vem man är, så har de sett hans bilder. Mm.
Jag skulle vilja, vi gick ju direkt in på fotot här och snackade mycket om hur det begav sig och sådär. Men vi har ju i varje afterskate alltid frågat vår gäst hur begav det sig med själva skateboardintresset. Hur föddes skateboardintresset hos dig?
Det började med, precis som med kamerorna, såklart. Jag var nog inte mer än 4 kanske. Och såg en plastbräda i en leksaksbutik. Och den skulle jag ha såklart. Jag vet inte hur det gick till, men jag lyckades få tag på den. Och jag kommer ihåg, jag och min polare åkte ner för nedfarten från parkeringen vid huset. Och tyckte det var skitkul. Och jag började liksom stå lite upp. Jag tyckte han var så jävla töntig. För att han inte vågade stå upp. Jag tyckte han var liksom, vad fan, det är ju det som är skateboard. Den brädan hängde på mig ganska länge faktiskt. Men den var liksom det var ju mer en leksaksbräda. Sen flyttade vi, bodde vi ut i Djursholmen och Kråkslott och flyttade ut till Ekerö. Och där fanns det ju, eller Färingsö egentligen, grusväg. Så att mina grannar som flyttade dit några år efter mig, de hade skateboard, kom från Hässelby. Så de hade ju haft asfalt. Så de hade ju varsin proffsbräda som det heter då, så jävla fint. Så de hade ju skater mycket. Deras pappa var snickare. Så han byggde en miniramp där. Och i den här vevan började jag skata. Jag gick ju i tvåan tror jag då. Och då blev det liksom bäst skate. Miniramp, jag kommer att veta dem, Skate TV där med Skate Master Tate på Nyhetsmorgon eller på Sommarsmorgon. Ja. Allt sånt där liksom, den lilla, den skjutsen liksom.
Andra vågen,
ja. Så där hoppade vi på brädan igen och började skata. Och vi skatade miniramp där, vi skatade street på packad grusväg, tränade ollies och sånt. Jag hittade precis nu lite gamla så här fotoprints från när jag och min polare har varit och gjort en, vi gjorde en skate-tidning. I ett fotoalbum där det står liksom så här, medverkande i början, det står liksom tricken då som vi försökte låtsas att det skulle vara. Det var liksom en kalanka tidning egentligen, fast vi visste ju ingenting, vi bodde ute på Ekerö, vi hade liksom ingen kontakt. Men
Den här finns i fysisk form.
Väldigt fysisk.
Vi kan
se till att få några bilder på den.
Vi kan göra en utställning av den här på kontoret.
Det kan vi göra. Ja. Den är ganska intressant.
Men ni hade inte sett några riktiga skate-tidningar?
Nej, alltså vad det var ju liksom att vi hade ju... Det här var ju på 90-talet där, eller ja, början av 90-talet. Och det var ju liksom... Det måste ha varit 89-90 någonstans. Och det var ju liksom... Kommunikationerna där ute till exempel. Så det tog 2 timmar att åka in till stan liksom. Så man åkte in med föräldrarna ofta. Man var inne kanske på helgerna. Och då gick man ju förbi Street Style såklart. Jag köpte av Rogge ett par, mina första riktiga skateskor. I 2 olika storlekar, för det var halva priset. 2 olika storlekar. Och här kom han liksom såhär, du vet att det här är 2 olika storlekar. Jag bara, men alltså
jag måste
ha dem. Ändå så köper jag ett par riktiga skateskor i 2 olika storlekar. Eller så köper jag ett par till Converse och skater sönder på en dag. Liksom. Ja. Det var ungefär det valet jag hade. Och där började man ju liksom åka in lite. Och då köpte jag också, kom ihåg min första bräda. Man gör med Klein-bräda som jag köpte komplett. Jag undrar om inte det var Jobbys gamla bräda som stod där vid utgången. För då brukar man ju ställa brädor så 800 kronor komplett. Och det var min liksom första riktiga skate. Och med det börjar man åka in oftare och oftare.
Den här grönsakerna.
Exakt, den klassiska avrätta grönsakerna. Brädan där. Och med det började man åka in till stan mer och mer. Man började träffa lite kompisar och sånt där. Men det var fortfarande väldigt liksom lokalt. Vi åkte vid buss och platserna och lite sånt där och så. Sen jag spelade hockey under den här perioden också och det blev väldigt mycket.
Vad hände med hockey? Vi båda.
I början, men sen började vi spela elitserien, det blev elitsatsningar, jag började spela AIK en period och i allt det här försvann skateboarden. Det var träning 7 dagar i veckan liksom. Så att jag tappade ju allt där.
Hur gammal, nu pratar vi 14,
13, 14. Jag slutade hockey precis, det måste ha varit 14, 15 någonstans. Precis när B-juniorerna tror jag.
Men det är ja. Det var väl så för många, man höll på med mycket.
Mycket saker man fick välja. Ja. Och det här blev jag, hann ju inte med skolan.
Men du valde hockeyn?
Jag valde hockeyn då, när jag var yngre. Ja. Men när jag spelade AIK så var jag också, det var ju den åldern då man liksom så här, det var ju lite så här skift. Okej, nu satsar jag på det här. Nu är det här en del av min utbildning. Mm. Vilket de var väldigt noga med att förklara för oss. Att ni ska bli hockeyproffs och ni ska bli ett. Det var liksom hela den skolan. Och jag har ju alltid varit ganska så här, jag har ju vuxit upp med en ganska fri familj. Jag har liksom varit väldigt... aldrig haft någon regel, utan jag har liksom levt ganska löst, lite hippie-liv sådär. Och det gör ju att en träningssituation med sura hockeytränare som spottas nu och skriker om, du vet, kukar och allt vad det är liksom, det var liksom inte min plats, kände jag. Och jag kände liksom att nej, det här var inte för mig.
Plus att jag har fått höra från dig själv att du slog i huvudet så jävla många gånger.
Ja, eller det här var ju en del... Jag slog i, när vi skatade tidigare i min grannes ramp, där drog jag i huvudet hårt, fick minnesförlust, virrade runt på deras gård i säkert en timme innan min morsa kom hem till mig. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer ihåg dem.
Det här har du aldrig berättat för mig.
Det har jag.
Det har vi känt varandra i 20 år.
Du ser.
Det var bara jag som...
Ja, men jag har ju slagit i huvudet många gånger, så kom jag ihåg. Nej, men det var, och då är liksom minnesförlust, närminnesförlust, och det var liksom inte så mycket mer än det. Men...
Hockeyn,
där var det en incident där jag flög in i sargen. Det var en dålig skål.
Men du fick spela, så har jag fått...
Nej, spela kunde jag göra. Men det kommer en till där du är involverad, där jag slog i huvudet. Där tog du typ slut, där fanns lim i huvudet.
Okej, okay, det var sista.
Ja. Okay. Så det var en incident där jag spelade hockey, där det var en dåligt spolad is i princip. Ena skridskon åkte framför den andra, precis en tackling. Jag flög in med nacken i sargen och det är helt sjukt. Jag kommer ihåg det här som... I alla filmer man ser när folk har ramlat och liksom svimmat av. Och liksom, ja. Det är som en filmkamera som ligger snett på isen.
Ja.
Så jag såg bara en massa ben springa omkring framför mig. Bårar och grejer och sånt där. Det var helt liksom bara stelopererade blick. Det var skitläskigt. samma sak där. Jag klarade mig väl ganska bra under omständigheterna. Och sen
åker vi till Long Beach.
Till Long Beach där den sista smällen hände. Då var 98. Vi hade inte setts på ett par år. Ja, eller då.
Kan vi inte innan vi kommer till 98. För ni har ju ni har haft ett väldigt speciellt förhållande. Ni har ju varit extremt bästa polare, men på väldigt långa avstånd från varandra. Ni har haft ett long distance friendship relationship.
Ja, alltså jag skulle väl kanske mer nästan som ett brorförhållande. Så vi har ju liksom alltid varit ganska liksom öppna med varandra och liksom sen väldigt tidigt egentligen, tror jag. Och liksom...
Men så innan vi kom till Long Beach, hur träffade ni varandra? Hur blev ni bästa?
Vi frågade oss själva, tror jag, det här nyligen. Vi pratade om det.
Kanske hur var det den där frysen någon gång i slutet på 90.
Jag vet ju vad den gemensamma nämnaren var. Det var ju att jag flyttade från Ekerö. Där det var väldigt mycket... Det var liksom, vi hade vamm och skinnhuven. Och jag var den enda som skejtade, lyssnade på hiphop och hade baggybrallor. Det var ingen lätt liv. Och det gjorde att jag sket allt där. Jag började i Kristofferskolan i Brommaplan. Jag hade lite kompisar som gick där. Och det här var precis samma veva som jag började fundera på att sluta hockey och så. Och där gick en kille som heter Jonas Herman i min parallellklass. Som i sin tur var kompis med en gammal kompis till mig. Och han började dra med mig till frysen. Han var den första som drog med mig till frysen. Jag hade aldrig varit.
Pratar vi tältetiden?
Nej, precis. Nej,
okay.
Så, Neohallen.
Neohallen, ja, precis. Mellanfrysen kan man säga.
Ja, jag vill bara säga Neohallen.
Så där var ju liksom, då blev jag introducerad till skateboard på riktigt för första gången, kan man säga. Alltså skateboard som fenomen, kultur. Ja. Tidigare var det ungefär som kickbike-åkarna.
Packad grus.
Ja, liksom, det var verkligen, det var en uppenbarelse för mig. Och i och med att jag hade spelat hockey så länge och levt under liksom regler, tränare och hierarki och allting. Så helt plötsligt, allt försvann ju. Det var ju, du gör vad du vill. Du kan röka en cig och dricka en öl och skata om du vill. Det är ingen som kommer säga till dig. Superhärligt. För en så här 16-åring som har varit liksom i hockeyns våld jättelänge. Jag älskar fortfarande hockey. Jag tycker det är skitkul att titta på och spela och allting. Men ja, just den biten kan jag känna. Och då, där tror jag var Herman och du hade lite kontakt där. Och kände varandra lite. Så via det träffades jag och Ali liksom. Och sen tror jag liksom, det var, vi förstod väl varandra på något sätt. Jag vet inte vad det var riktigt. Neohallen.
Det var, där gick man ju på sommaren när det var svinvarmt. Men det var bara för det var inomhusparken första liksom.
Ja. Det var det bästa som fanns att skate också. Stockholm hade ju typ bara Sheraton innan Humlegårdskampen.
Det blev naturligt med typ. Det var ju ändå så man såg sig där och kunde dra ut och skate. Men man liksom åkte ju dit på förmiddagen liksom och skatade och så. Fan, ska vi inte dra ner till Humle och skata min ramp eller... Ja. Vännergren drog mig till och skatade curbs och sånt där. Det fanns liksom lite, det fanns ju lite svarta trappan där vid Sergelgatan och så. Så att, men där tror jag att liksom jag och Ali liksom, vi träffades och jag tror liksom, där började vi. Vi kan vara ganska busiga och lite jävliga båda två också. Jag tror att vi liksom, vi kände väl det lite där, att vi var lite samma skrot och korn, tror jag.
Men okej, okay, och då ska vi spola fram lite grann och innan vi kommer till 97 så ska Simon också sticka in med lite härliga frågor, hoppas
jag. Jag vill prata raka rör.
Raka
det måste
rör.
Ju vara, det måste ju vara lite i den här
rörmokan.
Det här måste för att det är många, alltså alla vet att ju naturligtvis att du är fotograf och har skatat, men kanske inte alla kommer ihåg att det faktiskt har tillhört One Off teamet.
Ja. Det var
och har haft några specialiteter när det kommer till.
Ja, det var mycket skate.
Mycket raka rör.
Mycket rör. Och det var väl, jag vet inte fan hur det där hände.
Vad var det som fick att det blev din kärlek?
Jag
okay.
Jag vet exakt vad som hände. Jag såg Eastern Exposure. Ah. Och jag och Leo Hallin blev frälst, East Coast frälsta helt enkelt. Vi skatade, jag skatade de största hjulen hade jag var 63 mm. Och skata street liksom. Ja. Breda indies och jävla flak. Ja, liksom Majola, Matt Reese och Fred Gall. Hela den svängen var ju liksom svartvitt. Skata höst i Stockholm. Flanellskjorta. Man liksom bara, vi skatade aldrig på någon spot. Vi bara skatade omkring. Och så kom den curb, skatade man på curben bara så fortsatte man. Och jag kommer ihåg, det var så jävla skönt det där. Och vi liksom, vi fastnade. För det var ju inte bara vi. Hela Stockholm var väl mer
lite. Det var ganska East Coast.
Det var väldigt East Coast. Djupa mässor liksom och skata.
Men det var för att det var första gången man kunde relatera nästan till filmerna som inte var soliga Kalifornien.
Exakt,
man, det var lite rough spots, det var lite ris.
Samma typ av spots.
Det var kallt.
Alltid ute kallt.
Ja. Ja. Och det kunde man alltid göra.
Och där, var, det var ju, där fanns det ju väldigt mycket rör. Både Fred Gall, Matt Reason och vad var det han heter det? Fisher hette han väl. Skatade mycket rör också. Så där blev det ju liksom inspiration. Man började skata de låga parkrören. Sen blev det ju liksom, sen byggdes ju rör i frysen och så började man skata det. Sen vet inte jag om det var, man hade någon hjälp att man hade spelat hockey med någon balans eller någonting sånt där. För det var, jag vet inte, det blev ju liksom så här, det var ju lite tur att det var lite inne att göra och att jag kunde göra det. Jag tror jag än att det var liksom alltså, genomtänkt.
Jag måste säga att du är en av de få skateboardåkarna jag har träffat och sett live göra rak, alltså från say five år, rakt framför rails. Över hela och liksom ligga med trucket rakt. Inte som en sävalgrann åt något håll, utan att du ligger med trucket rakt. Så att det är så lite axel som möjligt som ligger på rail. Vilket är helt stört.
Ja, det kan jag hålla med om idag. Då tyckte jag inte det.
Alltså det bryter mot fysikens lagar. Ja. Typ.
Nej, men då tyckte jag att det var väl så man skulle göra. Liksom. Idag, jag kollade på en gammal runfilm för inte så länge sedan. Där var med just den för gamla frysen där.
Run 2 liksom. Eller 3. Ja.
Och det, nu när man tittar på det så undrar man vad fan man höll på med. Liksom. Men det, smalbenen tog ju stryk. Det kan man ju lugnt säga. Liksom. Och det blev ju mycket trassel och sånt. Men det blev liksom, det blev lite så här. Man nischade sig väl lite som skateboardåkare och skejtar rör då. Men det var ju tur att det var inne som sagt.
Ali tog gapsen och du tog rören.
Ja, det var ju, det är också rätt lustigt att vi liksom, vi har väl aldrig så här skatat så jävla mycket tillsammans, tror jag. Vi har väl mest liksom hängt ut och ställt till med problem egentligen och liksom grisar runt, tror jag. Vi har ju liksom haft en annan...
Grisar runt? Kommer du ihåg den stora svarta grisen i Årsta?
Ja, det gör jag.
Vad fan var det?
Det var en stor, den var ju som en fan liten häst alltså.
Vad är det här? Det här kände inte jag heller
till. Vi bodde tillsammans i Årsta en gång i tiden också.
Just det, borta där jag hade kontor en gång. Mm.
Min farmors gamla lägenhet.
Det här är tidigt 2000-tal.
Ja, tidigt 2000-tal. Det var liksom andra... den svängen du var hemma innan du kom hem för att ta körkortet, tror jag.
Ja, men det måste vara 2001-2002.
Precis, var den här Loket-tiden. Mycket svärm som jag åkte omkring över.
Men i alla fall, där undrar om den här människan hade den här stora svarta grisen i hans lägenhet som en hund. Så gick han ut och gick med den. Liksom.
En riktig
gris. Hårig alltså. Svart, hårig gris. Och den såg mig, hon var ute varje morgon liksom, när hon gick. Och som sagt, det var min farmors lägenhet. Jag vet att min pappa sa att så här, nej, men den har ju bott där länge. Liksom. Han hade ju sett den så, i alla dagar. Eller ända sedan liksom. De skaffade den då liksom.
Det var typ 150 år gammal.
Nej, jag tror inte det var mer än 10 år. Men jag hade ju aldrig sett, när vi var där åkte vi upp till farmor och åt middag när jag var liten och sådär. Men han var ju där och hälsade på en, liksom, var ju där med på ett annat sätt. Så han hade ju sett grisen redan tidigare då. Men
grisen. Men han hade ingen namn, han hette bara grisen.
Nej, jag tror inte vi pratade med henne någon gång faktiskt. Vi stod mest på balkongen och rökte sig och tittade på grisen lite oroligt. Liksom. Vad är det som händer i det här området? Men det var en intressant lägenhet faktiskt i Årsta. Där hände det också mycket.
Men innan Årsta, 1997, så hände det någonting i Long Beach.
Ja.
Ja, det var dit vi skulle komma med allt det här.
Det var det en
vad
trade
hände?
Show. Eller? Jo, det var
det. Var trade show.
Människor från överallt i hela skateboardvärlden.
Det måste ju ha varit ACR.
Mm. Den vanliga
klassiska. Long Beach-mässan.
Och jag var aldrig ens inne på det. Vi åkte dit med Kjelle som hade one-off då. Jag var i USA egentligen på eget bevåg. De filmade one-off-filmen. Jag hade lite B-spons då från dem. Så att jag åkte
just det.
Eget
nej, vad hette den filmen? Diamond? Nej,
det är Dice. Nej, vad hette den?
Någonting på det.
Vi får
Kärlebro
Domino.
Ja,
så var det.
Så jag bodde nog i Huntington.
Du bodde i Huntington och jag bodde i San Diego under den lilla vistelsen. Och jag... I och med att Kjelle var där då, så åkte vi allihopa då till Long Beach och jag kommer inte ens ihåg om vi hade någonstans att bo eller var riktigt... Det, minnet är ju lite
så. Det brukar vara så.
Men vi att han fick så på spö så att han inte kommer ihåg.
Ja.
Precis.
Vi gick omkring in i ett hotell.
Ja. Det finns ju en liten pusselbit i det här som kan förklara ganska mycket. Det var ju att 2 timmar innan på det här hotellet så stod jag och spottade öl på brandlarmet utanför hissarna.
Jaha, var det innan?
Det var innan.
För att få igång det eller?
Det fanns väl inget syfte med det.
Att till sist gick det igång.
Till sist gick det igång. Och alla dörrar håller på. Jag kommer ihåg det så jäkla tydligt. Det var liksom som en Indiana-film. Vi springer mot dörrar och de håller på liksom att åka igen till då hisslobbyn. För de ska vi stänga så inga åker hissen.
Ja, just det.
Så vi var ju liksom, vi höll ju knappt på att komma ut. Och när vi kommer ut där, då blinkar liksom. Det är rött överallt. Vi får springa trapporna. Vi träffade Holis där. Per Holknäck.
Ja, han var där.
Var skitnervös och trodde att det verkligen brann liksom. Ja. Vi var ju så här, ska vi säga det här? Liksom. Så vi åkte över till Källes hotell som var mitt emot. Och tittar på det här spektaklet. Hela det här jättehuset var det största hotellet. Man blinkar rött hela huset. Brandkåren går med allting.
Okej.
Sen när liksom allting har lagt sig där då, så är det där den officiella, tror jag, festen var någonting. Jag kommer faktiskt ihåg att...
Något rum skulle vi nog till efterfest.
Och då var vi ju tillbaka på det här hotellet som vi precis har sett till att de antagligen hade en brandkårsräkning på ett par 10-100 000 dollar någonting liksom. Det var nog inte billigt. Och bara utrymma alla människor så. Vem vet vad som hände där, men du kommer nog ihåg mer än mig, för jag är helt...
Som jag kommer ihåg så var det några sådana här liksom
jocks.
Ja.
Amerikanska sportjocks.
Som gidrade oss i gången och bara började puckla på oss. Och bara ultra puckla på dig.
Mm.
Och på något sätt så kommer jag undan ganska mild.
Du kommer undan, ja, det här är inget ovanligt. Det är ganska ofta att Ali kommer undan ganska mild och jag kommer ut med en bruten handled eller någonting liksom, för att ha försökt så här. Och nu vet jag inte, nu har jag varit antagligen lika stor kålsupare här som alla andra, men ja, det har hänt förut också. Det enda jag kommer ihåg, det var att jag klev ut hissen. Och hela hotellet, hela lobbyn, baren, allting bara fryser. Och alla vänder sig mot mig och tittar på mig. Och jag har ingen aning. Det är liksom, jag bara, det är som att jag vaknar där bara. Och tittar ner och ser att jag kan liksom krama ur blod i mina kläder. Alltså det var som att filmen Carrie, typ, den nivån var det. Och jag kommer ihåg att liksom folk började rusa emot mig. Och jag kommer ihåg att Kevin stod och bråkade med securitysvakterna där. För de vägrade gå upp och leta efter de här killarna. De påstod att de inte ville störa gäster. Och där är det väl lite så här. Det kan ha varit de som har klätt på sig civilt, och vem vet. Men det är, vi förtjänade stryk. Det var ingen snack om saker.
Vi hade gnarat med larmet, ja. Ja, eller hur?
Exakt. Ja. Men hur som helst, så jag kommer ut där, ser det där. Och som jag kommer ihåg det, så tar Jonas Wåhl mig bara, sliter tag i mig, drar in mig i en ambulans och vi åker iväg till sjukhuset. Det här har ju tagit jättemycket längre tid.
Ja, ja.
Men det är liksom så min hjärna har fixat det. Och vi kommer till sjukhuset och där började jag få lite dåligt samvete. För det var ju liksom så här, jag hade ju tagit en extra försäkring. Eller min mamma hade sett till att jag tog en extra försäkring. Hon känner mig. Hon vet att sånt här brukar hända mig. Speciellt om jag liksom är ute och snurrar med Ali till exempel. Så att det fanns liksom inte riktigt något tak på försäkringen. Så här, jag skulle kunna åka in med det mesta och fått hjälp liksom. Och då är det där, alltså det satt ju folk med liksom knivskador, skottskador. Och det är ju Long Beach liksom. Som satt och liksom förblödde nästan i korridorerna där liksom och väntade på att få hjälp. Och jag blev liksom upp på en så här jättefint sånt bord. Du vet, inkörd i ett rum, fick ispåse för näsan. Och så vi satt ju där skillnad.
Du fick hjälp.
Somnade nästan. Så gick vi ut, skulle ta en cig då, i alla fall. Och då kommer de liksom slita in oss. Sen är det svart. Sen vaknar jag i en sån här CAT-scan-röntgen fasttejpad. Och jag liksom, jag bara, alltså jag höll på att pissa på mig liksom. Jag är full fortfarande, ska jag tillägga. Jag är ju inte liksom så här, okej, det har hänt någonting här. Utan jag var med, ja nu är jag här, jag måste toalettvariera. Och de började ju skrika där liksom att försökte förklara att det var svindyrt. Att det liksom, du vet, jag vill bort. Jag vill bara på toaletten nu liksom. Jag gick och pissa, gick tillbaka, la mig och sov i CAT-scannen. Och sen vaknade jag på morgonen i rummet. Det var ungefär den natten liksom. Och då började jag, när jag vaknade där så började jag så här förstå att det har ju hänt något allvarligt. Jag låg på intensivavdelningen. Jag hade slangar i princip ut och in överallt.
EKG.
Ja, och det kommer in en sjuksköterska och ger mig, som jag tyckte var en jättesexy sjuksköterska, där ger mig ett sponge bath. Jag är jättenöjd. Lite småfull på morgonen fortfarande. Och så frågar hon så här, du kanske vill borsta tänderna själv? Ja, fan, det kan jag väl göra liksom. Det har jag gjort förut. Får en spegel. Och... Jag tappade inte spegeln, men det var inte långt ifrån alltså. Mitt ansikte var en fotboll med två springer in bara. Det var det enda jag hade i ansiktet liksom. Och käften var svart, brun, röd av torkat blod liksom. Jag var förstörd liksom. Och då bara blev jag nykter så snabbt. Då var det liksom, okej, det har hänt någonting här liksom. Sen kom ju läkaren och förklarade och det var svunnat på hjärnan. Och jag låg ju kvar på intensiven för den fortsatte svunna i 2 dagar. Så den började ju trycka mot skallen, så de var ju så här oroliga. Väl, du hade väl också det tror jag när du var. De ville borra så att de släppte trycket på.
De gjorde det.
De gjorde det. Och jag slapp det då. Så efter 2 nätter fick jag åka till långvården och då kolla näsan och sånt där. Och jag kommer ihåg, jag blev så knäckt för att vi skulle åka på en liten tour. Med Alexander Åkerlund, Holknekt, Jonas Zorn, Kevan, typ alla polarna från Sverige var där, Long Beach. Efter det skulle alla åka iväg på en liten California-tur i 2 veckor. Mm. Och de kommer förbi hotellet och liksom säger hej då. Liksom. Och då insåg jag att jag är ju kvar i Long Beach helt själv här. Alla är ju borta nu. Mässan är slut, jag är helt ensam. Ja. Så att när de, dels så ringde våran granne från San Diego, våran lokala strippa, som, eller pensionerad strippa, och skrek i princip i telefon: jag kommer och hämtar dig nu. Och hon var ju en sån här jättehärlig kvinna på vissa sätt, men hon hade vissa sidor också som kunde vara mindre roliga. Och jag ville absolut inte att hon skulle komma till sjukhuset där jag låg och ställa till scener och grejer. Så jag var väldigt, nej liksom. Så istället ringde jag Ali och hoppade in i en taxi till Huntington Beach från Long Beach. Och det undrade ju han om jag... taxichauffören och jag var med på mig. Liksom. Jag bara pekade på ansiktet och sa kör. Liksom. Nu, jag vill inte vara kvar någon annanstans. Och sen spenderade jag väl en 3-4 dagar i alla fall på rehab-ish hemma hos Ali Warner Street. På Warner Street Avenue där med den mytomsbundna boendet med alla de gamla, den ligan. Det var ganska, det var lite folk där. Vad jag
kommer ihåg. Ja, men det var innan vi...
Det var hela Warner, det var när Warner-grejen var ny.
Antagligen. Ja, det var inte liksom...
alla hade flyttat in till sina egna lyer på,
ja, det här var alla bodde i varsitt rum liksom.
Ja, det var hon så, ja. Ja, precis. Och jag hade en golfboll med mig.
Ännu mer saker som inte gjorde saker bättre, kanske.
Nej, men det, då trodde man
ju. Då trodde man ju, ja, absolut. Ja. Så att jag låg där i... Vi låg där i soffan och spelade tv-spel. Jag flummade och köpte på solglasögon som jag inte kunde använda. Men jag hade knäckt näsbenet på 2 ställen. Så att det var ju liksom, det gick inte att ha någonting på näsan. Så jag fick ju gå omkring och se ut sådär. Liksom.
Finns det bildbevis på det här också?
Alltså grejen är så här att det var ju innan digital era. Och jag kommer ihåg att Kevan hade köpt en sån liten Ixus-kamera. Jag vet att han tog bild på mig när jag kom tillbaka till San Diego efter 4 dagar. Liksom bara när jag kom in. För det var inte alla som hade varit med.
Du taxi från Huntington och San Diego sen då?
Nej, jag gjorde inte det. Jag åkte fan tåg som tur var. Jag tror inte min budget tillät inte riktigt det. Nej, det blev tåg faktiskt den resan. Men så det finns någon bild. Jag vet inte vart den bilden existerar. Det hade varit skitkul att se. Så är det någon som vet vart den finns eller har sett den, så...
Vi efterlyser en bild på Boone från 97-tiden när han fick... dyngstryk i Lombich.
Ja, 98 måste det ha varit. 98. Precis innan, just det. 98-99 någonstans. Eller 97-98. Nej, inte fan. Jag fick ett slag i huvudet så jag kommer inte riktigt ihåg. Jag skyller på det.
Ett slag.
Eller några sparkar och stampningar, ja, och allt vad det var.
Så, men shit, vad läskigt alltså. Det är ju sånt där som man bara så här har haft som mardrömmar att det ska hända en själv.
Ja, alltså jag kan väl känna så här. Det är så som jag känner inför det hela, så är det väl att dels så har jag ju som sagt liksom brytit sakslag i huvudet. Alltså jag har ju liksom alltid varit den som har klättrat högst i trädet och ramlat ner.
Jo, men då är det ju självförvållat. Precis. Nu är det så här, nu är det några andra som har stått där.
Och det kan väl jag känna så här att de hade, nej, jag känner ingen liksom. Det var ju många som sa när jag kom, jag kommer ihåg när jag kom hem. Det var ju det sjukaste. Då hängde alla på, vad heter det stället nu uppe på? Hur skiter det? Alla var på det stället.
Ni när jag kom med.
Nej, det var en undervåning med så här lite röda soffor och grejer och sånt där. Det var lite mysigare ställen än Bombay som vi var på och hade under tidigare år. Hur som helst, jag kommer dit i alla fall. Och jag kommer ihåg det som Rogge och Belenius var så här. Kan du prata? Ja, eller... För det här hände ju liksom... Jag var ju kvar i USA 2 månader till innan jag åkte hem också. Mamma var ju så här, du åker väl hem? Nej, nu har du ju hänt. Varför ska jag åka hem nu för? Så jag var kvar 2 månader till. När jag kom hem då hade ju som ryktet hade ju liksom alltså eskalerat. Så att de hade ju hört att jag hade legat med hjärna som rann ut. Och jag var på koll, jag satt i rullstol, jag kunde inte prata. Och till skillnad, det fanns ju internet då. Jag kom fanns bort, hade någon hemsida med någon forum. Men det var liksom, kommunikationen fanns ju inte så. Utan det blev, de åkte hem från USA. Har ni hört vad som hände med Robin? Och så bara tar det spindel. Så att folk trodde ju att man var liksom hjärndöd egentligen när man kom hem. Så att, och jag kan väl säga, så som jag känner inför den händelsen, så jag är väl ganska så med det mesta som händer som är negativt. Att, ja, det händer. Det är klart att man kan bli knäckt i stunden, men det har hänt. Ta med dig någonting av det liksom och gå vidare. Det är inte så mycket att älta. Jag har aldrig varit sån. Jag vet inte, det ligger lite i min natur. Jag är ju glad för det. Att jag inte, annars hade jag kanske inte varit den jag är då. Vem vet? Om jag hade varit, liksom, jag hade tagit åt mig det på ett annat sätt, liksom, mer mentalt. Liksom. Utan jag kunde nog borsta bort med det ganska lätt, tror jag. Och det hade väl också med ålder. Jag tror att hade det hänt i Stockholm idag, oprovocerat, så är det klart att det skulle varit en jobbigare situation än som 18-årig Long Beach.
Precis, det kanske blir att det händer så långt borta, ja, så att det blir avlägset. På
exakt, och det var också ett annat land. Och nu är det ju det. Det här är ju, vad är det? Vad blir det? 15-16 år sedan. Liksom. Det är länge sedan. Och det är samma med knät. Det är klart att jag kan ha knäckt över att jag på ägde knä. Men jag kan också känna att så här, det är så länge sedan. Jag har lite, det är mer än halva mitt liv. Alltså.
Men hur många gånger har du pajat knät?
Ja, jag pajade ju egentligen bara en gång. Men sen var det ju så jävla dumt. Så jag skatade ju innanför kooperation en hel sommar. Och drog det ju led varannan vecka ungefär. Okay. Så att när jag kom in på operationsbordet, eller efter operationen, så sa jag det. Så här, när vi gjorde undersökningen hade du ju gått korsband. Men det var inte så mycket kvar nu. Vad har du gjort liksom? Den tog ju tror jag 3-4 timmar extra operationen. Liksom, för att jag hade fortsatt skata på knät. Fortsatt
men vet, jag såg en grej nyss som det inte var igår med Dustin Dolder. Mm. Han har ju då haft 6 stycken rekonstruktionskorsbands.
Mm. Är det sant?
Det är mycket alltså.
Det är det mesta som jag vet.
Eller vet jag har haft 3.
Tre, det är extremt.
Det är max. Han har 6. Du vet, det är
På samma knä eller på... Ja,
det är samma knä. Och du sitter och säger... efter sista då kunde han bara göra saker som han landade fake i. Han bara, ja men okej, då filmar jag bara grejer som jag landade
fake. Ja precis, det kan ju inte finnas några ledband kvar, för du klipper ju av en liten bit varje gång du ska sätta ihop det.
Det beror på att det finns lite olika sätt att plocka scener.
Den måste till slut bli för kort.
Det
finns tekniskt sett så finns det knäskålsscenan som det heter, den tar man från. Den kan du ta från båda knäna om det är till samma knä. Och sen så är det lårsenan. Så att när jag opererar mitt knä 2 gånger, då tar man först från knäskål och sen tar man från lår.
I ditt fall så tog de från frenulum, den lilla strängen.
Då får man 2 olika ingångar. Och skulle jag då skada knäet en tredje gång, då måste man gå in i det andra benet, ta senan därifrån för att sätta det första benet. Det är därför det är så här, när du har gjort det 4 gånger, då är det slut. Då måste du börja ta från andra kroppsliga organ.
Liksom. Skarva knät.
Så därför
de bit av njur.
Alltså jag har gjort en stor korsbandsoperation, men sen har jag gjort ganska många så kallade upprensnings, alltså titthålsoperationer.
Just det.
Där de går in och dammsuger och klipper av saker.
Inte rekonstruktion.
Nej. Som jag faktiskt har på video också.
Ja, men det är precis.
Det tycker jag är väldigt intressant. Det var väldigt obehagligt att titta på det när de gjorde det. Mm. Man såg när de liksom borrar och klippte, och så kände man liksom så bara vibrationer i knäskålen samtidigt. Det var väldigt bizarrt liksom.
Ja, lägg upp ett klipp
på det. Ja, det kan vi väl göra. Jag tror att det finns kvar.
Jag tänkte att vi ska gå lite tillbaka där vi började.
Du,
vi har ungefär 10
minuter. En enda låt.
Nej, det kommer vi inte göra heller. Det är det som är fint. Vi har lyssnat på lyssnarkritiken här nu och skippa musiken och kör bara bra snack här.
Ja, musiken lyssnar på.
Ja, men vi ska gå tillbaka. Jag tänkte lite på det du öppnade med. Jag berättade att du har varit på tour med Sweetgubbar. Mm. Vilket har varit i princip de senaste åren, känns det lite så.
Ja, det har varit väldigt mycket.
Nu ska inte jag vara den som är den, men vi blir alla äldre. Mm. Det är oundvikligt. Hur orkar man egentligen hänga med i svängen med liksom 20-åringar som aldrig slutar? Liksom?
Man behöver en allierad, kan jag säga.
Och vem har varit din allierad?
Det är olika på olika resor lite vilka som är med. På Sweet har det väl varit, i början var det ju mycket Bjärten. I och med att han var teammanager, jag var fotograf. Och det blev ju också så att...
Ni
är
jämngamla.
Ni hade
uppgifter. Vi hade uppgifter. Ja. Vi hade liksom ett fokus. Och det var också så att det blev ganska snabbt, så började jag och Thomas då, som ägde och äger Sweet. han i alla fall anställde mig, för att det blev liksom, vi jobbade så mycket tillsammans så att till slut var det liksom omöjligt ekonomiskt att skicka fakturor hela tiden. Mm. Utan vi gjorde så att det blev en anställning. Så under 2 år tror jag jobbade jag heltid med dem. Och i och med det här så blev det ju också så här, jag, Bjärten och Isak som filmade då, vi hade ju liksom vårat, vi hade uppdrag liksom, som vi var tvungna att genomföra. Så det blev lätt att vi liksom, jag bodde hos Bjärten när vi var i Barcelona och sådär. Men på senare år så måste jag säga, Koffe har väl blivit liksom en, lite, Koffe och Spengar har blivit lite av allierade.
Ja, de är de äldsta på...
De är de äldsta och de har liksom... Vi har lite gemensamma sådär liksom, Koffe gillar mat, det gör jag också, gå ut och äta gott istället kanske för att sätta sig under en minramp och dricka 18 folka liksom, vilket man kunde göra när man var 17, 18, 19, 20, kanske 25. Så liksom, det blev liksom, och så är det alltid när man ut och reser med team liksom, som till exempel nu när vi var i Berlin med Adidas, svenska Adidas-teamet, nu är det ett väldigt mer, om man nu ska säga, använder uttrycket städat team kanske än Sweet-teamet. Men även där så blir det ju liksom, Jonas Zorn till exempel, vi har ju också som Ali, vi har ju känt varandra sedan liksom man började någonstans. Och vi har ju liksom, när vi är ute med Adidas, då delar jag och Jonas alltid rum liksom. För att vi känner varandra så, för vi har liksom lite samma, vi kan varandra. Jag vet när han vill vara själv, han vet när jag vill vara själv, vi vet liksom lite hur vi fungerar. Och det tror jag är skitviktigt om man åker när man är äldre liksom. Men visst, vi var ju, jag och Mark var ju fotat en hel markintervju här till Giftorm under lite av den här vildaste suite-eran i Barcelona.
Ja, det var, må jag säga.
Och vi var ju ute, du var där 10 dagar tror jag.
Ja, jag var nog där 10-14
någonting. 10-14 dagar någonting och egentligen fotade till en intervju. Och vi var ju fan ute varje kväll. Ah. Och röjde, och det var, nätterna var ju liksom, jag har så mycket filmklipp från den resan, när vi står liksom i trappuppgången klockan 5 på morgonen och asgarvar åt någonting liksom, och kommer in i lägenheter och det ligger liksom tjejer och killar till höger och vänster, det är fester som har avslutats, det är några som fester som håller på i något annat rum, och det liksom, då var det ju verkligen så här fullt ös, men det var nog sista.
Ja, exakt vad skulle jag säga. Ja. För mig också. Det var sista säsongen. Ja.
Men för det gick ju att skejta dagen efter den då.
Jo, men det var ju det. Det här var ju alltså då 5-6 år sedan. Ja, något sånt där.
97 där.
Och det var ju precis innan jag trillade över tröskeln till gubbe liksom. Och blev det. Man orkar inte. Det finns inte på tapeten. Jag behöver alla preparat i världen om jag ska upp till klockan 5 liksom.
Ja. Det var en tung resa. Sen stannade ju jag kvar. Du flög ju hem. Och jag stannade ju kvar någon vecka till. Jag skulle vara där 3 veckor med mitt knä. Jag spräckte blodkärlknät. På grund av, som vi sa tidigare, släpa för mycket tunga väskor. Ja. Knät blev stort som en fotboll, jag kunde inte böja det och fick ta första bästa flyg hem till Sverige. Det är en annan historia. Men det var liksom en... Det var något sista liksom, kan jag känna också med Sweet. Jag tror också att när jag tittar på när vi reser nu med Sweet de senaste 3-4 åren, så är det mer av... Då var det vilt på riktigt. Alltså då var det liksom... Det var ostoppbart. Ja. Det var lite så när vi var unga, liksom, man var ute med... I Nickes värn liksom, åkte till tävlingarna och liksom verkligen, det var punk.
Man var alltså, odödlig.
Liksom. Ja. Och idag kan vi känna att det finns, det, jag gillar ju det med Sweet, att det finns den här familjeandan, de bråkar med varandra och det är de kramar som är glada, de hatar och det är allt möjligt. Men det som har hänt liksom, det är ju att alla de har också blivit lite äldre och det har gjort att det finns kvar den här liksom suget efter att liksom det här lite vilda, men de situationerna som liksom inte ens blir roliga har liksom på något sätt, ibland kan det ju bli för mycket liksom, men det har väl liksom slussats bort lite, att det liksom blivit lite mer, det fungerar, det hade inte fungerat att köra på så, tror jag.
Nej.
Utan det har liksom tonats ner lite i takt med att åkarna har blivit äldre, märket har blivit mer moget, det har ju vuxit väldigt mycket sedan den tiden också. Så att, men för att svara på din fråga, allierade.
Ja, det låter helt rimligt.
Det var en lång prolog, men...
Ja, men det låter fint. Vi har... Enligt våra beräkningar här, 6 minuter kvar innan vårt program klipper oss rakt av, så att säga. Jag skulle vilja ta de sista minuterna och fråga 2 saker. Vilka är dina favoritpersoner att fota? Mm. Och vad är dina favoritsaker att fota, om vi pratar annat kanske än skate?
Då skulle jag nog säga att fota... Jag måste... Alltså... Koffe har ju någonting som jag gillar. Och det är att det är ett jävla öst, ett jävla namn. Det finns... Han är så lätt att ha med när man är ute. Han är liksom en katalysator för andra. Han kan liksom skita i det, nu skejtar jag, och så börjar alla hänga på. Och han skejtar ju liksom, nu har ju han också blivit äldre, men han skejtar ju liksom 100% när han skejtar.
Det är så att har man en viss energi så lyser det igenom i bilden. Att det,
ja,
blir verkligen så här,
det gör det.
Det kommer hända något mer.
Och det lyser ju också, det blir ju också en... Det inspirerar ju mig, för jag är ute med en åkare som är lite som boxar, som är lite, ja, jag vet inte om jag orkar eller ska vi då käka, du vet, det är lite så här, det finns alltid någonting annat som kanske är lite mer intressant och sådär, så kan det ju vara, vi alla har ju sina dagar liksom. Men det jag gillar med Koffe är att även om han är bakis, han har liksom stått bakom en buske och kräkts upp lunchen, så drar vi ändå och skejtar sen. Och vi kommer, jag oroar mig, jag vet att det kommer få bilder, då kommer vi antagligen få de bästa bilderna. Vi gjorde ju en artikel med honom som vi kallade det lite ironiskt Coffee East Coast Tour. I Gifton för en massa år sedan. Och den fotade vi tror jag på 3 dagar. Och du vet, han gör ju fan grejer där som... Okej, okay, men det är jävligt bra grejer. Och han sätter grejerna snabbt. Och han liksom skatar hela dagen. Man fick 3-4 bilder på en dag. Och det är inte heller helt vanligt. Det brukar väl vara kanske 1 eller 2. Om man är ute med en åkare liksom. För att hinna till ett nytt ställe. Och man ska skata värma lite och sånt där. Och så det skulle jag säga. Coffee är en av de absolut just att fota är... Verkligen.
Låter fullt rimligt. Och om vi går utanför skate. För att du själv utvecklas ju som fotograf och ja. Människa och allting. Och det finns ju uppenbarligen andra saker att fota förutom skate.
Ja, nakna tjejer. Nej, det är väldigt lätta svaret. Nej, jag skulle nog säga människor överlag människor. Sen, jag tycker det är jättekul med ansikten. Jag tycker ansikten är jätteintressanta. Jag tycker det är kul att se ansikten. Jag är inte så intresserad kanske alltid av vem det är. Alltså att ett intressant ansikte för mig blir ju intressant för jag kan läsa in en historia i det. Jag vill inte ha en lista där de berättar varför den här personen ser ut som den gör kanske. Så att människor och liksom karaktärer tycker jag, det tycker jag är jätteintressant att fota. Människor även liksom i dokumentära situationer, det mesta. Men människor är ju roligt. Sen har man ju sina så här små love projects också liksom, som man har lite vid sidan om sådär mycket skuggor, miljöer, former och lite sånt där och sånt. Men det är väl lite mer kanske så här självterapi än något annat.
Tiden rinner ifrån oss. Jag vill också avslutningsvis ställa 2 frågor. Den första frågan är: vad skulle du ge för första tips till de som faktiskt gillar att fota och vill ta fotografiet till en ny nivå liksom, och lite mer kanske satsa på det som du gör?
Ja.
Och den andra frågan är lokalen, hur startade det? Den får jag gärna avsluta med. Foto först,
då skulle jag nog säga viktigast är väl att liksom lära sig att förstå ljus. För allting, det låter så klyschigt så här, man fotar ju och målar med ljus och sånt där. Men det stämmer ju å andra sidan, för att ljuset gör ju bilden. Att har vi ett hårt solljus så blir det ett visst typ av bild. Har vi en skugg eller en molnig himmel får vi ett annat typ av ljus. Alltså att lära sig förstå hur ljuset fungerar. För att gör man det, då är det mycket lättare att använda blixtar. Om man nu vill göra det när det gäller skate. Det är ganska vanligt att man fryser rörelsen med blixtar och så. Men jag skulle säga, fota mycket. Lär er hur ljuset går. Liksom. Vad händer när det är olika ljusförhållanden ute? Och fota mycket, mycket, mycket. Och former. Hitta någonting mer än kanske bara skate-tricker. För det är klart, när man börjar så kanske du inte får fota 25-stegs-ollinale. Liksom, utan du kanske får fota din polare på en 2-pallars-curve.
Behöver du kanske inte bara vara skate heller?
Nej, men om man nu skulle ta skate så tror jag att liksom det är viktigt att bortse från att man kanske inte är uppe i smöret. Att man behöver inte fota rätt personer, även om det är porträtt eller vad det nu är. Utan att man fotar mycket och att man försöker liksom hitta mer än bara liksom det man tänker man ska fokusera bilden på. Jag ska fota en Coca-Cola-flaska. Ja, men vart står den? Vad händer runt omkring? Är det några andra människor i närheten? Vad liksom berättar? En historia i bilden, tror jag. Det är också liksom någonting att ha med sig oavsett om man får ta skate eller inte.
Lokalen.
Lokalen började vi egentligen med en annan lokal back in the days.
Som ja, det är framförallt den jag tänker på.
Som ligger på andra sidan bron, Fridhemsplanssidan, Kungsholmen, som vi egentligen med morsa hyrde 92 kanske för att ha lite konstnärsverksamhet. Och den blev ju tillhåll för oss under alla dessa år. Och där har det hänt mycket. Både roliga och tråkiga saker.
Där har man varit. Och där har snuten också varit.
Där har polisen varit flera gånger. Hämtat folk. De har varit, inte lämnat någon, men de har hämtat folk där. Och det blev ett naturligt när vi egentligen drog igång den här lokalen.
Det gick ganska snabbt innan ambulansen kom och hämta
folk. Ambulansen kom på invigningen här, så att lokalen blev ju upp till namnet egentligen, till att vara ett ställe högt i tak där allting kan hända egentligen.
30 sekunder kvar på dagens show. Jag vill tacka dig Robin så jättemycket.
Tack så jättemycket för att jag fick komma.
Det har varit fantastiskt trevligt och underbart. Och du har väldigt mycket mer att berätta tycker jag. Och som vanligt så känns det samma sak. Jag tycker att vi säger tack och hej för ikväll. Och som vanligt säger vi väl
yeah. Ja, kan jag säga. Och tack och hoppas att det har fungerat det här som vi har försökt göra. För nu bryts